Hej på er och välkomna till Motorpodden här på vf.se. Vi är tillbaka efter 3 veckor blev det den här gången.
Ja, jag blev förvånad när du sa 3 veckor, men det, jag har ju väl haft så kul däremellan.
Ja, precis.
Jag har inte kommit ihåg.
Nej, så är det. Vi, som sagt, vi siktar ju på att göra varannan vecka, men nu blir det 3 veckor. Ja, det är sånt som händer. Det har varit påsk och allting.
Jag var i London på semester med familjen i 4 dagar, 5 dagar, och sen hade jag en tråkig begravning.
Ja, precis. Du hade både upp och en highs and lows där den veckan.
Ja, det blir så ibland.
Mm. Som vanligt, Johan Hedlund här och Jan Flash Nilsson i studion.
Mm.
Hur är det annars då? Är det fullt ös fortfarande eller?
Ja, det är fullt ös. Jag följer ju... Nu har jag varit dålig på att följa det också, men jag har ju Kevin Stenlund, 82an i centern, tänkte jag säga, men han har fått spela högrytter ett tag nu. Men han är tillbaka på centerplats. En ung pojk, 20 år, från Södertälje, Tumba, som en av mina... Man har ju bästa kompis och så har man bättre kompisar så där, som bor lite på... Och det är hans pappa och jag har kamperat ihop mycket, både i Sverige och i världen.
Just det.
Så jag har följt Kevin och försökt draga min lilla pusselbit. Så där. Så att han spelar HV, det sa han inte kanske.
Nej,
han
precis.
Spelar HV och de spelar final.
Ja.
Så då säger folk, hejar du på HV då? Det är ju absolut inte, men jag hejar på Kevin.
Mm.
Så när HV gör mål så känner jag inte så mycket för det. Men när Kevin gör mål, det gör han. Han är duktig nu. Han gör en 2-3 poäng per match faktiskt, utom sista matchen.
Mm.
Så då är jag på HV.
Mm. Så nu spelas det in torsdag. Jo, det kan vara sista finalen ikväll här.
Ja, jag säger så här då. Kan vi sluta med hockey? Vi vill ha hockey båda två här. Men om Brynäs ska vinna SM så hoppas jag att de gör det idag, så att de får göra det i sin hemmaarena.
Mm, precis.
Så att, sen är det alltid kul med en extra match, men om HV vinner i Jönköping och Kevin gör avslutande mål där, eller avgörande mål, så blir jag glad. Men om Brynäs vinner i Jönköping så unnar jag dem att göra det ikväll.
Mm, så är det. Du, i förra podden pratade vi lite och vi bad lyssnare komma med lite synpunkter och åsikter. Vi har fått några i alla fall här. Tänkte vi faktiskt ska börja med en från en trogen lyssnare. CT heter han, Wild Man in Action heter hans Twitter-profil.
Hjälp.
Han säger så här, vi går rakt på saker. Hur gör man STCC bra?
Oj.
Det har varit tråkigt i 15 år. TCR är också tråkigt, för att inte tala om sömnpillret VTCC.
Mm.
Vad gör BTCC som ingen annan klarar? Milsvid skillnad från all annan standardbilsracing. Jag tänkte det är ju STCC-premiär här nästa helg.
Mm.
De håller på att testa för fullt.
Och även premiär på TCR då.
Ja, precis.
Och TCR, för de som inte vet, är ju alltså det nya tekniska reglementet som STCC kör efter, som körs i 17-18 länder i världen, tror jag.
Mm.
BTCC körs ju i ett land i världen, eller i Great Britain. De körs i Skottland, England och jag vet inte om de kör i Skottland längre på Knockhill, men gör de det så körs det i 3 länder i så fall, och i Great Britain.
Mm. Men du, har det varit tråkigt i 15 år eller?
Ja, jag kan ge en point på det. Det kan jag göra. Jag räknar baklänges då, så tycker han att det har varit tråkigt sen Super Touring-reglementet avslutades 2002 i Sverige.
Mm.
Och lite tidigare kanske i andra länder. Men, och jag förstår nog varför han tycker så. Det gör jag nog. Och jag misstänker att han tycker samma sak som jag då. Och då är det så här att han tycker i så fall att en racerbil ska gå fort. Det ska synas att den går fort. Och det ska vara svårt att köra den, så att man förstår att de som kör dem är de bästa chaufförerna. Det är därför de vinner.
Mm.
Och när man tog bort Super Touring-reglementet 2002 i Sverige och gick över till det som kallades för Super 2000-reglementet, så blev det en lättare bil att köra. Fortfarande svårt att vinna, men lättare bil att köra.
Mm.
Sen kan man inte hålla med om att alla race var dåliga. Det tycker jag nog kanske inte, men det var ett steg åt fel riktning.
Mm.
Sen kom TTA Och det var 2012. Och då hade vi 16 betalande chaufförer och det var, vi tog fram bilen på 6 månader.
Var det 16 betalande eller betalda?
Betalda.
Mm, inte betalande.
Nej, det är nog
16 avlönade menar du?
Ja. 2012 är nog det året där svensk racing stod på topp när det gällde professionella racerförare och så. Mm. Du hade, i STCC hade du några 4-5 stycken som var betalda. Mm. Och i TTA då, så hade du kanske en 10-12 stycken som var betalda, vilket betyder att vi hade tillsammans då en 15-16 stycken som var betalda i 2 serier. Mm. Det har nog inte hänt någonsin i svensk racing förut och kommer kanske aldrig hända igen. Men sen då, om vi går tillbaka till STCC, så gick ju de då över till det här TTA-reglementet och den bilen behövde utvecklas. Men det här kriget då som skedde med STCC AB tog luften ur alla. Mm. Så att konceptet var bra och vi hade ett samarbete med DTM där för att utveckla bilen. Och det kunde ha blivit mycket bättre. Mm. Men jag kan hålla med om att jämfört med Super Touren-reglementet som man verkar jämföra med om man pratar 15 år tillbaka i tiden, så var det ett sämre reglement. Mm. Ska man också veta att en budget för att driva en Super Touring-bil var ungefär 10 gånger så stor som en TTA-bil.
Ja, det var så pass. Ja.
Alltså i slutet så hade vi så stora budgetar så du förstår inte. Det var alltså utvecklingen av bilarna låg på kanske 50 miljoner per år och sådär. Så det fanns ju en anledning till varför det reglementet försvann. Mm. Nu var jag delaktig i reglementet och fick vara med när det var som bäst. Så att jag älskar ju det givetvis. Mm. Fantastiska bilar och otroligt att köra för team i Kina, Australien och Europa och även i England som jag var och sådär. Så, med de här resurserna som var liksom, det var hysteriskt. Vi hade 10 miljoner per race ett tag i budget. Och därför försvann det. Mm. Och sen då, så England då, de satsar på Super 2000 också, reglementet. Så om man tyckte våra race var tråkiga mellan 2003 och 2012 så tyckte han inte BTCCs race var speciellt roligare. För de hade exakt samma regler som vi hade och samma bilar. Och vi hade rätt så tuffa race tycker jag mellan 06 och 2011. Mm. Och rent racemässigt sett så var de väl bra. Sen var bilarna kanske inte så utmanande som då bilarna innan då, Super 2000. TCR, det är en, vad ska jag säga? Det är egentligen en standardbil med turbomotor. Mm. Den är i mitt tycke för tung. Mm. Den är för långsam. Den är för, har ett kroppsspråk, framhjulsdrift 1350 kilo liksom, kort bil, golfmodell typ. Är väl kanske inte så superkul att titta på så. Och då kan man säga så här, skulle man ta något annat? Och det skulle man nog inte. Det är nog rätt för Sverige om du förstår. Alltså jag tror att väldigt många länder efter den här ekonomikrisen som har varit från 2007 till 2016 i världen, som har varit den största sedan 30-talet. Mm. Så behöver man liksom kanske ta lite omtag på team, förare, utveckling och sådär. De är inte så duktiga att köra längre. De är liksom, det hände någonting runt 2012-13 där som där luften gick ur all motorsport i princip i hela världen. Mm. Och där man backar tillbaks till testförbud och däcksförbud och man kom inte åt banor och fick inte köra någonting, så att killarna som körde snurrar och kör på varandra och kör ihop så fort de ska göra en omkörning och sådär. Så jag tror att oavsett om jag tycker att det är tråkigt och sådär, så tycker jag att det är rätt beslut att gå till TCR.
Kan bara ta det, 24 förare, 15 team. Fem olika bilmärken kommer till start nu på Knutstorp här nästa helg. Mm. Det är ju ändå ganska fina siffror.
Ja, jag har väl aldrig varit så road av... Alltså för mig är det inte jätteviktigt om det är 18 eller 24, utan det är vilka 18 och 24 som kör. Mm. Och det är väl kanske inte superupphetsande startfält just nu. Men det är också så då att... STCC byggdes upp på otroligt duktiga chaufförer i slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Mm. Och alla de här chaufförerna tävlade på väldigt hög nivå i olika mästerskap i världen. Och så kom de hem tillbaks till Sverige och visade upp sig och skapade då den här. Och sen så höll de här liksom ett grepp. De heter Fredrik Ekblom och de heter Jan Nilsson och de heter Tommy Rusta och de heter Rickard Göransson och allt möjligt. Och de höll liksom ett grepp på var svåra att slå. Mm. för att de var så otroligt duktiga, inklusive mig själv, de jag ska berömma lite. Men de kunde inte slås. Men nu har de i princip, för jag ser Fredrik Ekblom är snabbast.
Ja, precis. Han har varit snabbast på testerna här hittills. Ja.
Han kör ju mot en massa juniorer nu då. Så att han, nu ska han ju bara köra två race, har förstått. Så att,
ja, tre.
Tre till och med. Ja. Ja. Men alltså, det finns ju ingen riktigt bra elit
eller
i Sverige.
En till tre till och med, står det. Nej.
Men det kommer att bli. Ge det här 3-4 år.
Mm. Ja, för det är ju som sagt, om man tittar på alla de här namnen som är i, ja, de här 24 förarna som är anmälda nu, så gemene man plockar kanske 4-5 namn, skulle jag säga, om det ens det.
Ja,
det är ju, du har Fredrik Ekblom, du har Johan Kristoffersson som kommer sen och kör. Du har Robert Ahlgren.
Ja.
Sen vet jag inte, ja.
Slut, och det var
Daniel Haglöf har vi ju varit med, men jag vet
men
inte, han har ju varit med STCC liksom
sen 2003 då. Så att jag menar, vi pratar ju
Mattias Andersson.
Ja, han har kört STCC sen 99.
Michaela Olin Kotolinski som
tror jag ingen känner till.
Ja, några kanske. Ja, hon har ändå gjort sig ett, ja, men hon har ändå fått sig ett litet namn så där,
men inte, alltså,
nej, som sagt, merparten av de här,
om vi pratar nördarna som är ute på sidorna och de som lyssnar på den här podden kanske känner till några namn till här. Men om de säger något namn i Sportspegeln så vet jag om någon kan relatera till några resultat.
Nej, som sagt, det skulle väl vara Fredrik Ekblom där kanske.
Ja, det är ju de som körde STCC. Mm. Och det är ju Fredrik är ju snabbast. Nu, som han var ihop med 3-4 stycken till förut. Göransson och mig och Rusta och några till. Så men, det är ju inte så konstigt att han är där.
Men tror du att det är ändå starten på någonting som kan... För visst är det väl ändå så att du behöver, det har vi pratat om förut, men du behöver de här profilerna för att du också ska tycka att det är lite... För är det Niklas Nilsson och Svenne Gurka som kör och du inte har någon aning om det, och de kanske kör, det kanske är ett skitbra race, det kanske är hur underhållande som helst, men de är väldigt intresserade vid sidan, du vet inte vilka det är, du liksom kan inte relatera till dem på något sätt och vis. Att det också... Förta lite av den som, det som du tycker är roligt.
På 10 år så byggdes det inte upp en enda stjärna till.
Nej.
Sen 2007 eller 2006 till, utom en, Johan Kristoffersson. Men han slog ju lite då och då och mer de etablerade stjärnorna. Och det måste man ju då, för att du ska bli klassad som duktig så måste du ju slå någon som är duktig. För Mattias Ekström kom upp i mitten, slutet av 90-talet och så utmanade han mig. Då blev det liksom, hade han inte utmanat mig utan jag hade slagit varenda gång jag körde mot han, eller inte ens jag hade varit där. Då hade ingen förstått om han var bra eller dålig. Så att det behövs ju någonting som, jag menar, Fredrik Ekblom är ju ändå en måttstock för hur man kör en tävlingsbil fort. Kan du köra bilen fortare än han, då måste det ju vara bra. Kan du inte det, så att Fredrik är snabbast idag och snabbast igår och vinner sina race som han kör, och sen kommer Johan Kristoffersson in och vinner de andra. Ja, då är de ju inte så bra.
Nej, så är det ju.
Ja, så är det. Och slutar de sen, då får inte de andra status. Så att man måste bli bra. Men, och då kommer vi till nästa fråga. Så här, hur blir de bra då? Ja, det är ju så här. Alltså, de är ju inte så bra nu och de är inte så rutinerade och de har inte så mycket erfarenhet. Men de kan skaffa sig det nu. Men det kommer ju inte att gå över säsongen, utan det kanske kommer att gå över 3 säsonger eller 4 säsonger till och med innan STCC repar sig efter den oerhört höga kvalitet som har varit sedan mitten av 90-talet till 2000 fortfarande, höll jag på att säga. Men
vad tycker du gör race bra då, om man tittar på vad det är underhållande? Är det, du gillar ju MotoGP med många omkörningar, många som fightar som segern. Det är ju min bild också. Det är bra race när det inte är en eller två personer som vinner hela tiden, utan det kan vara i alla fall 5-6 och så är det lite fighter. Och
det har inte så stor betydelse om det är en eller två personer som vinner hela tiden, bara inte de dominerar racer liksom. Om vi säger att Mark Marquez då, som jag har ett litet gott öga till som du vet, och även Vinales, så men vi säger att Vinales och Mark Marquez fightas med tänder och klor varenda race. Men i sista kurvan, race efter race efter race, så tar Mark Marquez Vinales och kör förbi honom med en halvt framhjul över mållinjen, så han vinner alla race. Då är det bra, även om han vinner alla race, om du förstår mig. För då förstår man.
Precis.
Så det beror ju på hur man vinner de här racen också. Men om Marcus tar ledningen, leder med 7 sekunder och går över mållinjen som etta 20 gånger som Schumacher gjorde. Mm. Då är det inte så roligt.
Som Lewis, Lewis och Rosberg också gjorde i några säsonger där.
Ja.
Då är det fast då var det i alla fall 2, men då fick man hetsa upp sig för det där minsta lilla då, men
oj nu trängde så.
Exakt. Ja, men jag tänker
så, jag har ingen emot att samma vinner. Om man vinner på ett sånt sätt så att man förstår att han vinner för att han är lite bättre än alla andra nu. Och att det är spännande under racet liksom.
Men det är väl det man vill ha, spänning. Och...
Ja. Jag vill inte ha några krascher.
Nej.
Jag vill inte ha några... TCR här tror jag, om TCR, STCC nu ska bli bra och det startar 20 bilar i startfält så tror jag inte det gör något om det kraschar en 5-6 stycken och rullar runt och slår runt och... Publiken står upp och jublar och tycker och så kliver de ur så. Killarna har inte råd med det, men jag tror att det skulle spida på intresset för STCC. Det är väl ingen som vågar säga det, men nu säger jag det då.
Ja, men det, så är det väl trots allt. Det är ju samma i...
Varför står det 8000 människor att titta på NGK Masters i folkrace på hösten?
Exakt. Det är inte för att se fantastisk racing kanske.
Ja, det vill de.
Ja, det är delvis,
de, men de vill också se att det rullar någon då. Det är ju så.
Ja, men det är samma. Folk tittar på störtlopp för att det kan bli någon och så hoppas man att den personen reser sig upp efter kraschen och borstar av sig snön.
Det är ingen som vill att någon ska skadas. Och när vi körde Super Touring där, då gick ju bilarna så oerhört fort. Så att... det balanserar ju på. Det var ju väldigt mycket plåtkontakt. Bilarna var ju byggda i plåt då. Det är de inte längre.
Det är kolfiber idag eller?
Det är plast. Plast är det väl. Plast och kolfiber.
Aluminium.
Ja. Men det håller inte i alla fall.
Nej.
Så att som rallycrossbilarna alltid upp när den kört igenom några kurvor så är halva bilen borta av min otur. Liksom. Och i racing då så är inte det något bra. Men Super Touring-bilarna var ju knackade i plåt så att de höll ju liksom, det bucklar ju till sig så, men det slutar ju inte plast till höger och vänster.
Nej.
Så därför så höll, så körde vi ju rätt så tight racing. Jag jämförde faktiskt alltid STCC på den tiden med just hockey. Att vi hade ungefär samma mentalitet där. När de skulle tacklas när de hade pucken så gjorde vi det också liksom. Men vi får inte tacklas när de skadas, vi får inte tacklas så att din bil och hans bil gick sönder, men vi satte liksom sida mot sida i 200 mot varandra. Det gillar publiken då. Det är nog, nu vet inte jag vad han menar när han säger att det var tråkigt i 15 år, men jag tror att han gillar liksom tight racing. Tighta race var ju tråkiga race då också. Var det ju.
Men BTCC då, följer du det någonting? Vad är det som gör dem, vad är det som är bra? Jag följer inte BTCC. Vad gör BTCC bra idag?
Ja. Det är också, det har man ju också hört i många år. Till att börja med så är ju, var ju STCC bättre än BTCC i lång tid. Och det var ju därför som Colin Turkington körde här fram. Det var liksom tuffare race och roligare race. Och han fick betalt här, han fick betala i BTCC. Så det ska vi inte skämmas för. Det som hände var ju att de gjorde ett eget reglement. De ska ju alltid göra egna i reglementen. Så när TCR gjorde sitt så gjorde de sitt egna. Och det är väl... Det är lite för dyrt för svensk. Sverige är ändå 10 miljoner människor. Och vi har väl varit lite humlan i Sverige. Liksom, att vi har haft 15 miljoner i budget, men vi kanske skulle ha 4 miljoner i budget. Så har det varit några stora team där som har liksom hållit det här under armarna. Och den tiden är lite borta nu, om du förstår. Men om vi tittar på själva racerna då, så är det ju så här att BTCC är ju standardbilens NHL. Det är ungefär som att säga, varför är inte SHL bättre än NHL? Varför är det alltid roligare att titta på NHL än på SHL? Ja, vad tror du? Det är liksom, i hela världen så är standardbilsracing utgår ifrån England. Racing överhuvudtaget utgår ifrån England. För allt utom det som utgår från USA, de har ju alltid sitt eget. Men om vi glömmer USA då, så har ju England alltid haft alla F1-team, de utbildar nästan alla ingenjörer, de har liksom utveckling och allt som händer i racing händer i England. Så därför är det ju per automatik också det landet givetvis som det fungerar bra på.
32 förare och 17 team har de i årets mästerskap där.
På 80 miljoner människor.
Ja, jo precis.
Så att det är ju, om man jämför,
ja precis, jämför man med Sverige så är det ju inte fantastiskt då.
Då slår man, alltså de, med, vi skulle ha 200 chaufförer med deras, om vi skulle räkna per capita så. Så att, jag tycker nog att Sverige klarar sig väldigt bra för oss, sånt litet land och sånt litet intresse ändå, så, och sånt motstånd som motorsport har fått i Sverige under så lång tid. Så, däremot så kan jag väl säkert hålla med om att, att BTCC idag säkert är bättre racing än, än TCR kan man säga då. För, jag tror att TCR har en bit att gå. BTCC är ju helt dött. Ja. Jag undrar om BTCC ens finns i höst.
Ja, känns som inte bara Volvos eller Polestar där gjorde riktigt. Ja, vad ska man säga, det kanske inte var det smartaste valet just nu.
Eller så var det.
Ja, ja, kanske det går ju bra nu.
Kanske
var
det ekonomiskt.
Ja,
det är ju liksom, nej men det är ju ett dött mästerskap, det är väl ingen som bryr sig i.
Nej. Men det är ju så där, det är upp och ner. Jag menar nu,
fast den där VTCC har varit ner länge.
Ja, det
jag
har väl inte
jag tror aldrig lyfter.
Nej, det är väl lite så, men jag tänker just nu som rallycrossen som har tagit stor mark.
Men har du det?
Ja, men jag tror det.
Vart då?
Mer och mer. I Sverige i alla fall.
Jo.
Ja. Nej, men det har ju tagit det. Jo, men det har det.
Men ni kan inte
det
jämföra VTCC mot rallycross i Sverige.
Nej, så är det ju. Men det känns... nej, men det,
jo,
men,
de större i Japan.
Med tanke på ändå hur...
VTCC är större än rallycross i Japan.
Ja, jo, så är det ju. Men de har ju tagit mark rallycrossen mot från några år när det var en bondserie som vi,
absolut,
vi bara brydde oss här.
Jo, visst. Jo, men det, men jag menar, VTCC kostar kanske 200 miljoner och medan rallycross kostar 15 miljoner. Och så säger de 40. Men det är inte riktigt samma sak. Och det som gör att VTCC dör är ju att det är tråkiga race på tråkiga banor i tråkiga arrangemang. Hur vet du det, Jan Nilsson, som aldrig har varit på något? Nej, det vet jag inte, men jag är ju bara tittad. Det är liksom ingen som bryr sig.
Nej.
Det spelar ingen roll vem du frågar. Så jag frågar mina engelska vänner, vad tycker de? VTCC, så what? What is that? Disease.
Disease, ja.
Nej, det är ingen disease. Som tänker på det. Nej, menar, vi har en svensk chaufför, Ted Björk, som är oerhört duktig. Ihop med ett svenskt bilmärke och ett svenskt team. Och ingen bryr sig, inte ens
nej.
Jag.
Nej.
Då kan du ju säga att då har man fan inte lyckats.
Nej, det är nog så. Nej, men jag tänkte just på med rallycrossen där, som sagt. Att man tittar ändå, de listade ut här vad de alla tv-avtal de har världen runt efter vid säsongspremiären. Det är ju ganska många länder som faktiskt sänder nu rallycrossen. Men sen så säger
ingen
ju inte...
Ingen enda stans där sen, ser jag hur många som tittar.
Nej,
på.
Precis.
Och vad det
säger
för
mig ingenting vad Setanta som sänder rallycross-VM i Armenien, Azerbaijan, Vitryssland och de här länderna är för någon kanal. Liksom.
Nej. Och, sånt här kan man ju få på nästan alla sporter så får man liksom, och kolla här, vi sänder i 76 länder liksom. Ja, men hur mycket tittare har ni då? Man kan vill ha några till.
Ja, precis.
Men nu, det var ingen kritik alltså.
Nej, det är ju bredvid, men i alla fall det är känslan är bra, och det är klart att man utgår från hur det ser ut i Sverige, för där har du ju med SVT i spetsen,
vet,
så har det ju vuxit.
Du vet vad heter han rallycross, vars son körde rallycross, han rallyvärldsmästare, Grönholm sa.
Just det.
Jag berättade ju det på en podd, berättade ju det att de stod där och berömde rallycross och hur det växte och alltihop, och då sa helt plötsligt Grönbo bara i Finland så krymper det. Mindre intresse. Så att det är liksom,
det är klart,
och det var ju det i höstas när vi slutade säsong förra säsong. Nej, det var Höljus var det. Det var
Men det är klart, i Sverige så har det ju, med tack vare att det är så många svenska framgångsrika förare, såklart, så att det skulle
det
ju,
ju
det har vi ju sagt. Jo,
det
är ju.
Alltså, det var ju inte så jag menar,
men det är
lätt att
stirra sig på. Jag vet vad du menar.
Liksom att jävlar, det är
exakt.
Mycket fulla norrmän i Höljes, alltså det blev stort. Det är inte alltid
SVT kör hårt.
Dansbandsveckan i Dalarna betyder ju inte att de öppnar upp alla parker igen.
Nej, exakt, så är det ju.
Och det är mycket folk.
Jag tänker just ändå, om du skulle få bestämma då kring STCC för att göra det bra, är det liksom ändå att låta tiden och få bygga upp stjärnor, eller skulle du vilja göra något helt annat än vad som är på gång?
Ja, jättegärna. Jag tycker det här är inte bra, det gör jag inte, men jag tycker att det är rätt, för att man måste bygga upp en klass på internationella meriter liksom. Det måste finnas utbyte med andra länder, både förare och team och bilar, och sälja och köpa bilar mot varandra. Sådär. Sen är det ju, det är ju egentligen en du kommer ju aldrig få DTM att ta det här reglementet, om jag säger så. Du kommer aldrig se australiensarna byta ut sina V8s mot TCR.
Nej.
Det kommer inte att ske. USA kommer inte heller säga att NASCAR byter reglementen and we're gonna go with the TCR from Europe. 2-liter turbo engines on 300 horsepower. Det kommer heller aldrig hända. Liksom. Så att det är ju ett mästerskap egentligen för Portugal, Sverige, Danmark, Finland, Nordkorea. Ja. Nej, vad slipper han skjuta missiler.
Ja, precis.
Nej, men det är ju ett bra mästerskap för små länder.
Mm.
Vi har blivit bortskämda bara här i Sverige. Man har sagt så här liksom, jävla bra är ni jämförs med BTCC.
Mm.
Ja, men vi kanske skulle jämföras mot Danmark, Finland, Norge, Holland, Belgien, Portugal.
Mm.
Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Schweiz, Österrike, Italien kanske vi ska jämföra oss med.
Men som du sa lite, förr kom stjärnorna hit. Ja. Som Colin Turkington som vann BTCC bara för några säsonger sedan och vunnit förut. Att det är mer ett mästerskap som formar blivande stjärnor i det här kanske, som tar ett klivet ut sen till nästa nivå.
Ja, det kan ju bli så. Det är ju, liksom, det är ju vitt papper nu. Va? Tittar man på dem som kör, då, förutom Fredrik Ekblom och någon till där, så är det ju liksom, vilka är de, hur bra är de egentligen och lite såna här saker. Och det vet man, alltså när jag körde Super Touring där så blev jag ju fyra i Macau.
Mm.
Jag blev fyra tror jag i Bathurst i Australien.
Mm.
Etta i Nogaro i Frankrike. Liksom det var man visste hur bra man var, för man tävlade med bilar som gick i andra länder. Och sen kom ju tyska mästaren då, Abt kom ju till Sverige, och sen kom ju Leslie som blev tvåa i BTCC kom ju till Sverige, och sen kom Calvin Burt som körde för Volvo kom till Sverige, och du vet, vi körde skiten av dem. Jag hade inte en chans. Jag ropade in på radion en gång och sa, vad är det för jävla pappsgaller som är i vägen? Det var ju David Leslie, en av de största touringcar-stjärnorna. Han åkte omkring och gyra på banan och var lika förvirrad som jag trodde vi var när jag var på Truckston och körde. Liksom.
Ja.
Och för att det ska hända igen då, så måste det ju finnas andra mästerskap.
Mm.
Och det har ju inte funnits i många år, utan varje land har gjort sitt eget.
Mm.
Och då kan man ju inte ha något utbyte.
Nej, så är det ju.
Så det är väl den positiva biten då. Den negativa är väl att jag kanske inte... Jag får inte gåshud när jag ser bilarna.
Nej.
Det får jag inte.
Nej,
men då får jag hoppas att den får gåshud av någon annan anledning. Mm. Och att även vår lyssnare här känner att...
Man ska kanske ge en chans att alla titta lite.
Ja, det
men du, de satsar lite nytt. 3 race per tävlingshelg ska de köra. 1 på 15, 1 på 20, 1 på 25 minuter. Placeringsvikter.
Det blir ju
30, 20 och 10 kilo för... Det är ju de tre bästa till nästa deltävling.
Hela mästerskapet är uppbyggt på vikter.
Mm.
Alla bilar är uppbyggt på vikter. Volkswagen är nertyngda som helsike för det är en för bra bil. Och några andra, Alfan är 100 kilo lättare som vanligt. Och sådär. Så att det är ju liksom... Det kommer ju vara ett konstant bråkande igen om turbotryck och vikter. Och jag kommer ihåg, vi pratade om anekdot. Jag kan dra en anekdot. Jag vann på Mantorp ett race, och då hade Riksidrottsförbundet bestämt sig för att de skulle göra en dopingtest på mig.
Mm.
Om man inte har varit med om ett dopingtest förut, så kan jag berätta att det kommer en pensionär. Gör det?
Ja, alltid pensionär.
Ja, de där jävla pensionärerna. De är och kollar priser på ICA och grejer också. Men det kom en pensionär och bet sig fast i axeln på mig och sa att du ska kissa i en burk här sen när du är klar med allt jobb. Sen så lämnar den personen inte mig på 45 minuter som det tog innan jag var klar med all presskonferens. Så i princip satt och höll i armen på mig.
Mm.
Och sen var jag tvungen att gå in på toaletten och då kissa då. Jag fick den här burken och fick skriva på en jäkla massa papper där att jag fritog mig från att, ja, att allting gick rätt till. Liksom. Att du fritog dem att allting gick rätt till. Sen gick vi in på toaletten och så, för att jag inte skulle byta ut mitt eget urin då, mot någon annans urin, så var de ju tvungna att titta vart det urinen som ska ner i burken kommer ifrån.
Mm.
Och det vet vi ju allihop, vart den kommer ifrån.
Ja, precis.
Och det är ju inte så roligt när det står en pensionär där och böjd över toalettstolen och kisar för att se att det inte finns någon slang under eller något sånt. Någon finurlig lösning. Så det var ju inte så lätt att kissa till början. Det är ju sånt man får stå ut med. Men när jag stod där och kissade så tänkte jag att jag försöker om att hitta ett litet, en liten kemikalisk tablett som jag skulle ha tagit i mig så jag skulle bli lite snabbare på banan.
Mm.
Och samtidigt så sitter STCC och räknar ut om du ska lägga 75 eller 50 kilo i ballast på bilen för att vara för snabb.
Mm.
Det är liksom, det var, det blev, jag drog igång och skrattade när jag stod och pinkade i burken. Kan jag säga.
Det blev, ja, men det kan jag förstå. Ja, det blir
lite, det blir lite surrealistiskt för det. Det blir lite konstigt.
Ja. Nej, det känns.
Och det är
som
ju tillbaka. TTA-reglementet var ju borta från allt sånt. Fanns ju inga. Inget sånt, utan det var ju bästa teamet och bästa föraren vann.
Mm. Däremot så tar de i alla fall bort omvänd startordning. Så att
det är enda som jag tycker är bra.
Du gillar det?
Ja, det är enda jag tycker är bra.
Att, att man sotar lite för att man är bra också, på ett sätt.
Nah, men det finns ju ytter- och innebanor på speedway. Och det finns, alltså det finns inte det totala rättvisan. Så, och då är det så här att någonstans så måste man förstå att all idrott idag går ut på att underhålla en publik.
Mm.
Om publiken är underhållen och tycker att det är bra, då kommer de tillbaks. Då kommer de tillbaks i stora skador och då kommer media och skriver. Och när media skriver så tycker, och publiken tycker det är bra, då kommer sponsorer och så blir det blir så kallat intresse för den här sporten.
Mm.
Och hur man skapar det där då, det kan man ju skapa på olika sätt givetvis. Men omvänd startordning då är ju, så här att om du vinner ett race så fick du starta 8 i nästa race.
Mm. Ja, du var inte sist i alla fall. Nej,
du fick starta 8.
Precis.
Ja. Mm. Men han som var 2 startade ju 7.
Mm.
Så han startade ju inte, alltså min konkurrent startade ju inte längst fram och jag längst bak. Så.
Nej.
Och då fick vi då ta fram en annan kvalitet som inte finns så mycket av. Och det är att du är tvungen att köra om den som var framför dig.
Mm.
Och liksom hantera att det var så. Så de racerna, jag hörde ofta så hörde jag liksom, ja, första racer var ju inte så bra kanske, men andra racer, jävlar vad ni körde då liksom. Mm.
Och det såg man ju bara så sent som förra året.
Ja, ja, det var ju liksom, och det var ju liksom, det är ju inte osportsligt. Alltså det är klart att det finns en liten osportslighet i det, att man säger att vinner du första race får du starta 8 och vinner du andra, eller kommer du 2 får du starta 7. Men över säsong så är det ju den som kör upp sig bäst.
Mm.
Som också vinner mästerskapet.
Mm.
Men om du hänger på 50 kilo på någon som vinner, hur fan ska du liksom, vad ska du vara bra på då?
Mm. Nej, det är, jag instämmer.
Men det tänkte inte göra från början.
Nej, men, jag tycker egentligen inte det ska vara någonting av det här. Ja. Jag tycker att du inte ska, jag skulle inte vilja ha varken vikter eller omvänd startordning, tror jag.
Fastän om jag då som vinner första race inte tycker att det är osportsligt att bli ställd åt, då?
Nej. Det är klart att det kan ju skapa, och det vet jag, det diskuteras ju i Formel 1 också om de ska börja med sådana saker.
Fast det är en helt annan sport
det. Ja, jag håller med om att man vill se omkörningar.
Till att börja med kör du ju inte 2 hit.
Nej, precis.
Det är ju det första då, utan du kör ju bara en tävling liksom. Och sen hade de ju kunnat fått tuffare race i Formel 1 också genom att smalna av däckerna, göra av däckerna hårdare. Försämra bromsarna och ta bort downforce så att bilarna förlängde bromssträckorna och göra dem mer lik en legendbil kanske, med dåligt grepp och dåliga bromsar. Och när jag menar dåligt så menar jag inte, en Simca från 62. Nej. Utan jag menar ju bara att man behöver inte kunna bromsa från 350 km i timmen på 80 meter för kurvan liksom, och ta ner till 80 på 40 meter.
Mm.
Kanske kan jag göra på 80 meter.
Mm.
Men så de hade ju kunnat gjort racingen bättre på med mycket enklare medel än omvänd startordning.
Mm.
Men standardbilsracing är något annat.
Mm.
Det är liksom en, det sattes i det här landet som han pratade om, han förut sa att det var mycket bättre. Standardbilsracing kommer ju från England och de körde 2 hit och omvänd startordning i hit 2.
Mm. Mm.
Och igen som jag sa, de förarna som var duktiga att köra om, vilket också är en tillgång om jag ska bli mästare.
Och som sagt, det sa vi förut, det vill man ju se.
Omkörningar
vill man se. Ja. Ja.
Så att jag tycker inte...
Är det klart, för att oftast över en säsong så är klart att ja, du är på väg att få över mig, men över en säsong jämnas det ut. Eller,
jämnas alltid
ut. Ja, men jag tänker också, vinner du för de mesta gångerna racet i, så är du, då är du bäst. Då, eller bland de bättre, om du vinner i alla fall. Och då är ju chanserna stora att du kör upp det även i race 2 då, såklart.
Ja, men så problemet var ju att vi hade ett tag hade vi Vann du race 1 så fick du 50 kilo plus beställd 8.
Mm.
Det var lite krångligt.
Ja,
kanske.
Det är kanske lite jobbigt.
Det var lite dumt. Men om man bara hade omvänd startordning och inte det här vikttillägget, då gällde det ju att köra upp sig också. Och det gjorde ju liksom några styckna. Mm. Var ju bra på det.
Mm.
Och några var inte det. Och då blir ju det en nackdel med det. Liksom. Men det ingår ju också i att vara duktig. Att man kan liksom... Att man kan ta för sig i en trängd situation.
Mm.
Plus igen, publiken älskar ju de omvända startordningen. Och i slutändan så är det ju det STCC tjänar pengar på.
Mm.
Om det nu är det de vill. Och det misstänker jag. Det är ju att publiken går hem och säger, fan vad bra.
Mm.
Skulle det bli värsta scenario här att du får 3 hit som är statiska.
Mm.
Vad säger de då?
Då säger de att det där kommer de inte gå på igen.
Nej.
Eller
titta på. Vi ändrar mitt i säsongen.
Precis, ja, det...
I 3 får vi omvänd start.
Men vad tror du om 3 race?
Nej, överlag, jag tror inte
eller 3 hit.
Jag kan berätta att när vi kör medåkning på bana med kunder eller med sponsorer eller med fans eller vad det är, så har vi ju haft en timme med medåkning. Och det är oftast inte andra varvet lika roligt som första. Så att det är ju rätt så dyrt att skjutsa folk i en dyr bil med däck och bromsar och såna grejer. Så att, men skjutsar man de 2 varv, då har de vant sig till varv 2 och sitter liksom och funderar på saker och ting. Men skjutsar man dem 1 varv så är det liksom när det är helvete vad det går. Och fy fan, och liksom när de går ur så är de fruktansvärt glada.
Mm.
Och lite så känner jag med det här med 2 race är liksom, alltså publik. Skulle du vilja ha 4 perioder i hockey?
Nej, det känns rätt lagom med 3.
Ibland till och med långt med 3,
ja,
eller hur?
Ja, absolut.
Och ändå är det bara 2 timmar och en kvart som är det. Jag brukar komma dit 5:05 ramlar jag in liksom 3 minuter. De brukar alltid skratta åt mig för medan de presenterar laget, så kommer jag att tränga mig fram till min plats.
Mm.
Och sen slutar ju hockeyn ungefär 9:50.
Mm.
Så vi pratar om liksom 2 timmar och en kvart. Mm. Och till och med det känns långt ibland.
Mm.
Så, och här ska man då, alltså jag tror fortfarande på 2 hit och omvänd startordning i sista.
Mm.
Jag tror att det fungerar då.
Mm.
Och det fungerar i England har gått till 3 hit och jag tror inte på det.
Nej.
Och det, framförallt är det ju dyrt i en tid när nu de här nya killarna och de här nya teamen ska försöka etablera sig då.
Kan bli jävligt jobbigt också, tänker om du kör sönder i bil i första och inte får ihop den till de andra 2. Då torskar du rätt mycket poäng
Ja. Sen det... publiken behöver inte, jag menar Formel 1, de vill inte ha 2 hit.
Nej.
De vill ha 1 hit. Mm. Så att nej, jag,
nej, det är klart,
och det är min nu prövar de ju det här då. Så, och jag säger igen att, och sen internationellt är det ju 2 hit, omvänd startordning i TCR, så det är bara Sverige som har gjort så här.
Jag tycker att ja, vi får väl se.
Vore ju jättebra.
Jag tror också att det känns lite väl.
Jag tror att de kommer att komma tillbaka och, så, och säga att vi får nog börja med omvänd startordning och det får nog vi dra ner till 2 race.
Mm.
Det tror jag.
Det vet jag skulle också säga att det känns lagom. Ja, men 3, det, som sagt, jag tror att, och sen ska de ha 3 uppdelat kval och allting, och det, ja. Det är klart, du får se mycket racing för de 3 pengen. Nej, jag vet.
Du får se 4 perioder i hockey, får du se mer hockey också.
Ja, jag tror att jag...
För att de ska klara det här och reparera bilarna i motet, så måste ju första giten gå tidigt på morgon.
Mm.
Andra på lunch och det andra på eftermiddag. Det betyder att du måste ju vara där i 6 timmar.
Ja.
Och sen ska du köra dit och ska åka hem. Mm. Vi pratar alltså kanske, för att åka och titta på ett STCC, pratar vi kanske en 9, 10, 11, 12 timmars liksom. Och fan, vi satt och pratade om att vi tycker 2 timmar och en kvart är mycket ishockey.
Ja. Lördagar kommer de i alla fall ha som race day, inte söndagar.
Inte alltid, va?
Nej, det var lite olika faktiskt, det stämmer. Karlskoga har väl söndag som race day söndag, va, till exempel, för mig. Men jag tänker, jag kan titta hur det ser ut. På den här premiären på Knutstorp då, lördag 6 maj, har du första racet i STCC 11, det andra racet 13:40 och det sista 16. Så där har vi då, som du säger, där har du... 11-17 måste du vara där om du ska se alla 3.
Ja, då måste du ju, alltså du kan ju inte vara där 11-17, för du måste ju komma och gå ta dig en plats.
Ja, 10-17.
Du måste vara där 10-17:30.
Mm.
Måste du vara där.
Ja, det är en hel dag.
Ja, och sen ska du köra dit och hem, och det är ju inte som till Färjestad då. Det tar inte, för mig tar det 6,5 minuter att ta mig från mitt garage till parkeringen.
Mm.
Det gör det inte på STCC. Nu låter jag jättenegativ. Jag tror att man skulle... Mitt förslag var att de skulle köra första race 12.30 och nästa race 14.00.
Mm.
Och så försöka hitta ett sätt att göra det så att man liksom...
Risken finns ju sådär. Jag känner ju, om jag skulle ta med mina unga på det här, så är det också... Jag hade ju kanske vilja se, och jag är ju alltid sån, jag vill inte missa något, men... Risken är att man skulle gå hem efter två race i alla fall. Man är där tidigt. Och det där sista racet som kanske är det bästa, det kanske man har packat ihop och stuckit.
Ja, har du dina barn var?
6 och 4 snart.
Ska vi gissa? Du ser inte tredje race.
Nej.
De har tröttnat.
Jag skulle tro att det är nog knappt att se två. Ja, precis. Så är det ju. Ja, nej, det är klart. Och oavsett om jag skulle vara där själv, så då kanske jag skulle missa. Då tror jag att jag skulle hoppa race 1 kanske.
Ja.
Komma till race 2.
Du kommer att se två race.
Mm, mycket troligt.
Du skiter i race 1 eller race 3.
Om jag inte är där och jobbar då.
Så jo, klart. Men då tar du inte med ungarna.
Nej, så är det ju.
Så det var ju det vi pratade
om. Nej, men om jag skulle åka själv med polare eller någonting, så tror jag inte heller. Jag kanske skulle vara eller känna mig tvingad att se alla tre. Jag tror att jag skulle vänta tills det första och komma någonstans till Lourdes och så gå runt och lalla lite där. Så. Ja.
Nej, jag tror också att de har tänkt. Någon har tänkt, inte tänkt.
Nej.
Rättare sagt. Att säga, någon har tänkt fel, men det tror jag inte. Utan, och sen kan vi ha det, jag kan ju ha fel.
Mm.
Det var ju bara vad jag trodde.
Ja, så är det ju. Så är det ju. Vi får väl se.
Men om vi tittar på hur samhället ser ut i stort då, så är det väldigt få som vill tillbringa 8 timmar på någonting idag.
Ja. Jo, men det är ju som Höljes till exempel, där rallycrosshelgen är, därför där är det ju liksom mer en happening.
Jo, men fortfarande så pratar vi om Danmarksveckan idag.
Ja,
då.
Ja liksom, precis. Det är, men jag säger det, det är ju ett unikum, det. Så
ja,
är det ju.
Nej, det är fyllda.
Jag vet ju när jag har åkt på Formel 1 ute i Europa, så är det, vad kan det ha varit? Vi kanske kommer till banan, då kanske vi har varit där, race 2, vi kanske har varit där 10, och sen på sin höjd kanske 10. Ibland ännu senare, 11-12. Gått runt och kollat lite innan, kanske kikat lite på något support race sådär.
Och vi är halv fyra, då är du bra och trött.
Ja.
Då tycker du att
men då räcker det.
Ja,
faktiskt. Och då har jag sett kanske GP2-racet på lite grann sådär, men det är ju fortfarande intressant aspekt i det hela, vi får väl se. Du lämna Sverige och gå lite internationellt en kortis. Senaste actionen. Nu är det ju den här helgen är det typ rally och det är Formel 1. Rally i Argentina, Formel 1 i Ryssland. Vi kan bara ta förra helgens MotoGP snabbt.
Mm.
I USA, söndag kväll gick det. VM-ledaren Vinales kraschade bort sig.
Mm.
Bara... Så där. Vad är det som händer?
Jag var mer förvånad att Marquez kraschade bort sig i race innan. Men då ramlade ju även Pedrosa, så det kändes ju som om man det får man ju aldrig reda på, men när båda fabriksförarna ramlar på samma ställe. Då är det ju troligtvis någon setting grej som gjorde att cykeln blir svår på, skulle jag gissa. Sen är det så att Marquez känner sig lite pressad av Vinales, för de två är så mycket snabbare än alla andra. Och kör kanske lite för fort. Det syntes att han var tillbaka i mer... Han är ju så ung pojke, men redan förra året så började han faktiskt att tänka när han körde. Det blev en ny Marc Marquez, så han började tänka. Så har han väl kanske inte riktigt varit på försäsongstesterna och sådär, och det har nog varit stressen över att Vinales har varit så snabb. Så att han kör ju på gränsen då, men det gör ju även Vinales, så han ramlar ju den här gången då, och de ramlar ju på i princip samma sätt alla nu för tiden, och det är ju att framhjulet inte greppar fast.
Ja, det är lite skillnad mot förr, eller hur?
Ja, för då fick de mycket highsiders då. De fick bakhjulsläpp och sen högde, så att det slängde dem en 4-5 meter upp i luften innan de daskade i asfalten och bröt allt som fanns. Men det blir inte så riktigt nu, utan nu har de kraftiga nedlägg redan från början, där de till och med kör axeln i asfalten, och sen så ser man hur framhjulet släpper och så försöker de styra fast framhjulet och så får de inte det och så lägger sig cykeln ner bara liksom, så kanar de med. Och det är så är de flesta krascher nu.
Kan man komma ifrån det?
Alltså de försöker ju komma ifrån det genom att kasta upp cyklarna i någon slags speedway-sladd i ingången då, för att motverka att framhjulet ska släppa dem. Men, och sen så försöker de nog liksom sladda ut cykeln. Men det här var båda, alla de här krascherna som både Pedrosa och Vinales och Marcus har gjort har varit snabba kurvor och långa kurvor. Och då blir det nog så. Det är svårt att sladda in cykeln i en snabb, lång kurva.
Och allt det här gör ju att Valentino Rossi leder VM efter tre tävlingar. Alla jublar.
The old one.
Ja. Alla utom någon procent jublar i alla fall, va?
Ja, han har väl 70% eller 65% åt alla fans. Men jag tror att många av dem som hejar på Rossi hejar på någon mer också. Då, så det är väl inte så. Men
kan han hålla?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att han är ju jättesnabb. Supersnabb, speciellt med alla pengar på banken och alla VM-guld i fickan och åldern emot sig och lite såna saker, så kan man säga så här att kan han vinna VM nu? Jag skulle bli oerhört förvånad om han inte blir trea i VM i år.
Att det står mellan
Vinales och Marquez. De åker väldigt fort. Och han är ju inte dum. Valentino Rossi, han fattar ju att de åker väldigt fort. Men han förstår ju också att han kommer att vinna några race, och han förstår också att han kommer att vara på pallen, för han har ju snabbaste cykeln, eller näst snabbaste cykeln, så att han kan ju aldrig bli, väldigt sällan kan han bli sämre än 3-4. Och när någon ramlar då är han ju 2, och händer det något så är han ju 1 liksom. Och sen så kommer han också ha sina favoritbanor, och när han får till settingen och allt möjligt, så han kommer att vara där uppe. Men över alla racerna så tror jag inte att han rår på vare sig Marquez eller Vinales.
Nej. De drar till Spanien när näst om. 7 maj kör de i Jerez. Eller den helgen. Så nu är det Europasäsongen drar igång där.
Det är coolt.
Nu så fortsätter de sen i Frankrike, Italien, Spanien och Holland och allting.
Den som är frustrerad där, det är ju Jorge Lorenzo. Han förstod nog att han inte skulle hänga med Dovizioso. Nu utkvalade han honom på kvalet här i USA, men han hänger inte. Han hänger nog. Det går sämre för honom än vad han tror.
Det är lite märkligt, får man väl
nej,
säga, va?
Eller? Nej, det tycker jag inte.
Inte det?
Nej, tittar man på Lorenzos körstil, så kör han ungefär som Alain Prost gjorde, eller de här, alltså inte som Kimi Räikkönen, utan han sätter fast cykeln och åker mindre nedlägg. Det är lite som att det är en tråd som hänger till apex här, och så går det liksom snyggt och fint och odramatiskt och sådär. Och Yamaha-cykeln gick ju väldigt, när den gick bra för Lorenzo så var det omöjligt att slå. Ducatin har ju en hysteriskt bra motor. Nu börjar de andra få motorer också som matchar, men den verkar inte riktigt lika stabil i väghållningen då.
Nej.
Och då blir alltid Lorenzo, då tappar han sitt självförtroende eller tappar sin åkstil eller vad han nu gör. Han blir säkert inte rädd, men han får liksom inte tillit när han inte får den där lugna cykeln som man liksom bara sätter fast i kurvan och tar med sig hastigheten runt. Det ser odramatiskt ut. Och han hade nog hoppats att Ducati kommer med en cykel som fungerar för honom. Men det har de inte gjort än.
13:e plats i VM bara hittills.
Ja, och det kan han nog leva med, men han hänger inte med Dovizioso.
Nej, så är det ju. Dovizioso är 4. Ja, till exempel om man bara ser det så.
Ja, och skiten av han i tid. Ja. Liksom. Han kvalade ut den nu i på kvalet som sagt var, och var ju väldigt nöjd med det. Men han fick inte i racet sen, så fungerar det inte.
Nej. Du byta stormästerskap till F1. Din konspirationsteori där vet jag inte riktigt om den håller, med att Ferrari kanske fick vinna första här nu. För fasen, de verkar ändå ha ett litet övertag på Mercedes här i början av säsongen.
Fettel
har det i alla fall.
Du tycker det?
Ja, jag tycker det. Fettel har 2 segrar hittills. Ja. Vann senast i Bahrain, och nu är det Ryssland som väntar. Vad tror du? Är det starten av säsongen bara som som de
ja, jag tror
kommer vara i topp?
Nej, jag tror inte.
De ser ändå starkare ut Ferrari än vad de har gjort.
Nej, det vet jag inte.
Eller är Mercedes svagare?
Nej, nu var det ju sist här så var det ju så att att Bottas tog pole där och så blev det ju lite köbildning där Lewis Hamilton fick ställa sig i kö för att byta däck. Så att det är lite omständigheter med alltihop, men sen låg han ju faktiskt, jag kommer inte ihåg om han var 13 sekunder efter när han började köra i jakten och han blir bara någon sekund efter, och det har nästan ingen pratat om efteråt, utan alla pratar om och så fick han en 5 sekunders tillägg också. Tar du bort de 5 sekunderna också, så bara ta bort dem, så hade han ju varit i kapp och förbi. Ja. Eller förbi, det är ju svårt att säga. Men
just det där, för det där det snackades det om under racet i alla fall, att nu han börjar närma sig, han tar sekunds för sekund. Men det där tycker jag man ändå ser ganska ofta, att du gör det för att den längst fram har haft sånt försprång, så att den kan köra lite safare.
Så är det ju.
Samtidigt tror jag inte Vettel sitter och fiskör.
Han förlorar ju 5 sekunder i det beslutet där.
Så är det.
Sen förlorar han ju, om han nu körde långsamt in i depån som han fick straff för, så körde han väl 2-3 sekunder för långsamt in i depån då. Då är vi uppe i 8 sekunder. Sen fick han ju stå och vänta när de bytte däck. Så att det tog 3 sekunder till då. Då är uppe i 11 sekunder. Så att jag vet inte, jag tror inte, jag känner ingen. Jag tror inte Lewis tuggar på naglarna och undrar hur ska vi reda ut det här, utan.
Men kul är det i alla fall, får jag säga, att det är andra som vinner.
För Vettel där, att det liksom lirar för honom igen.
Ja, Ryssland, vad säger de där? Gerein och Sochi-banan, jublar du nu när de kommer dit? Det har inte varit så där fantastiska race där, men.
Nej. Det känns. Nej, jag är inte. Jag gillar de här klassiska Imola, Monza, Silverstone.
Ja, det har inte varit så där. Det känns inte som att den har. Putin är nöjd i alla fall och sitter på läktaren och njuter.
Ja.
Sådär, men det är också lite startskott i alla fall på Europasäsongen, även om hur man nu ska klassificera Ryssland då. Men för sen så drar de ju igång här nu med riktiga Europasäsongen. Så nu blir det liksom.
Monaco ska ju på.
Ja, just det.
Där kan jag faktiskt podda direkt.
Ja, tycker jag.
Livesändning från läktaren.
Ja, tycker jag. Men jag följer med där så kan vi göra en livepodd.
Monaco är ett fantastiskt Grand Prix att åka på. Av många anledningar. Den har fått liksom sådär liksom, men det är ingen riktig Grand Prix och det är inte så. Då har man inte kört på Monaco, kan man säga. För de säger så här, den går inte så fort. Nej, kanske inte jämfört med Monza.
Nej.
Men det går ju ändå en 270 km i timmen mellan husknutarna där. Det är rätt så fort.
Kan man säga.
Ja, det är det.
Och väldigt, där kommer
väldigt svårkörd.
Min favorit Jenson Button är ju tillbaka där. Alonso fick tillåtelse att köra Indy 500.
Ja.
Så Button kommer in och ska inte ens testa bilen innan.
Nästan löjligt, tycker jag, om jag ska vara riktigt ärlig. Varför tar man in Button som chaufför? Det låter ju som inte ens var det så att testa eller kört eller någonting.
Nej, det känns väldigt konstigt som sagt. Att jag tycker det är lite roligt, men jag tror ju att det blir väldigt svårt.
Det är väl roligt, men det är ju inte sportsligt försvarbart. De har ju för fan testchaufförer som inte gör något annat än kör bilarna.
Precis.
Men det finns säkert någon konstig anledning till det.
Kan det vara liksom det här att då får han, för han bor väl där tror jag, och han får liksom avsluta halvt på hemmaplan liksom, för det blev ju lite, jag tror att han mer eller mindre blev också så där som Massa blev lite, du får sluta nu här, nu är din tid över, du får säga det själv, men just att han är ju betald av McLaren i år.
Vem får inte det? Eller?
Ja, jo, precis. Nej, men att han får en liten avslut nu. Alonso verkar ju rätt trött på allt, så att han bara nu, jag kör lite in i 500 ja, så tar
som. Är det något jag inte tror om Formel 1 då, så är det att de har såna känslor i kroppen.
Nej, det är så.
han är att snäll batton. Det är klart att han ska få köra hem hos sig.
Ja.
Så han får vinka till sina kompisar som bor på andra våningen. Det ska vi att undan. Det
men du har pratat om rutin i Monaco dock. Mm. Faktiskt.
Det skulle väl vara det då, men han har ju inte kört något.
Nej.
Och han utvecklas ju sällan utan att träna.
Nej, så är det. Men han kan, han vet hur i alla fall banan fungerar där och vet vad och vad man inte ska göra förstås.
Ja, eller så kanske jag säger att alternativet att sätta in en person i den otroligt svårkörda banan är inte så, finns inte så många.
Nej.
Kanske.
Nej.
Kanske.
Ja, de har en ung kille, vet jag, någon britt, han tweetade om det liksom att skit också, det är ungefär vad när det blir klart det här.
Men det kanske inte är Monaco är första.
Nej, det kanske köra. Kanske är så. Det kanske är så. Vad tror du om Alonso förresten? Kommer han försöka få göra mer såna här grejer så länge han sitter? Det finns väl inte så många mer stora grejer att köra, men
jättekonstigt att han fick göra det här. Jag förstår ingenting. Jag kan faktiskt inte ens förklara det.
Nej.
Man kan ju säga så här, jo men han har sagt så de vill bli av med han för han pratar skit om Honda på presskonferenser. För det gör han ju. Mm. Så att de tycker det skulle väl vara det då, att de tycker liksom att what the fuck, låt grabben åka en annan så slipper vi sitta på presskonferenserna och få höra att vi har en dålig motor.
Kanske blir så att han det kanske sägs det här nu och sen kanske inte, han kanske inte kommer tillbaka, han kanske struntar i resten av säsongen.
Eller kanske inte får köra resten av
säsongen. Nej, precis. Det kan ju vara något sånt
här. Är det något han har lärt sig i sporten är att när han sitter och dissar sitt eget lag så brukar det aldrig vara till ens fördel.
Nej. Så är det ju. Så är det ju.
Ja. Och sen men kan man säga så här, har han rätt att dissa sitt eget lag? Ja, det kanske han har, men det är inte alltid rätt vinner i slutet. Liksom.
Nej. På tal om det också, McLaren som har Honda-motorerna som inte har fungerat. Men nu har Sauber bestämt sig och skrivit avtal att de ska köra med Honda från och med nästa säsong.
Mm.
Det känns ju så där lovande.
Nej, så sist och näst sist blir, vad blir vi då?
Sista.
Sist och näst sist blir ju sist och sist.
Ja, precis.
Så, fast den kanske med en tjockare plånbok.
Mm. Vad tror du anledningen är? Är det ekonomiska aspekter i det hela? Eller?
Man kan ju säga så här att de har ju inte rosa marknaden precis då, Honda. Vilket är oerhört konstigt eftersom det är kanske ihop med Mercedes och Renault har varit de mest framgångsrika, och Ford varit de mest framgångsrika motorerna i Formel 1 och alltid lyckas, så känns det ju jättekonstigt. Men om jag ska vara lite elak och lite konspiratorisk så säger jag så här att McLaren har tröttnat på eller McLaren, men alltså de har tröttnat på varann.
Mm.
Och så har McLaren sagt att vi river avtalet. Då vill de ha en annan. Och det, vi räknar ju upp alla som har sina egna motorer. Det blir inte så många kvar. Och då blir ju Sauber ett av dem. Och Sauber har pengaproblem.
Mm.
Och får de då, det räcker ju att de får gratis motorer, så skiljer det säkert några hundra miljoner.
Mm. Ja, det är klart. Och de har ju kört, de kör Ferrari och de kör på fjolårsmotorerna än så länge.
Ja, de får ju betala för dem.
Ja,
och jag har ingen aning vad det kostar, men om jag säger att det kostar jättemycket pengar.
Mm.
Och så säger Honda att ni får inga pengar av oss, men ni behöver inte betala något. Så blir ju det rätt så stor skillnad ekonomiskt. Mm. Och så kan man säga så här, men då blir de ju sist.
Mm. Precis. men det kanske inte spelar så stor roll.
Nej, just nu kanske inte det är liksom huvudfrågan om på whiteboarden. Liksom. Hur ska vi ta oss upp till fjärde och femt sist?
Mm.
Sen ska man också veta att Honda lyckas ju alltid med det de gör.
Till slut gör de väl det?
Ja, alltså, historiskt sett är det så. Mm. Så gör de inte det nu, så är det ju första gången som det sker. Och det kan det ju vara. Mm. Allt är ju första gången ibland.
För visst var väl exakt så här då när Braun tog över, för då hade Honda varit ett ganska sunkigt team, de var inte tvärsist men de var ganska långt bak.
Mm.
Och sen så istället, och då hade de utvecklat en helt ny bil och motor och allting, och sen och så bara tryckte på spolknappen i toan liksom och ville
och så fick
bara
de betala
bromsa allting
för hela teamet.
Mm.
Och sen fick de betala straffpengar för att de drog sig ur innan avtalet var slut. Och sen fick de inte kalla det Honda, men de fick betala allt plus att de vann VM.
Ja, precis. Jag säger det.
De har också nu i slutet av dem en historia av att ta dåliga beslut också.
Ja, det kan man ju lugnt så att säga. Men som sagt, det visade ju ändå att det kanske var, jag tänker just, kan de ha utvecklat någonting nu som ingen annan vet, som Sauber tänker att ja, men den där motorn, den kan nog spotta upp oss, eller tror du jag
tror
skulle tro på ditt förstnämnda scenario?
Jag tror
scenario,
inte att det är svårare faktiskt än att Honda sagt att ni får dem gratis.
Mm.
om ni kör våra motorer. Mm. Det är argument nog för Saab just nu.
Ja.
Och sen så hoppas de på att ditt två alternativ där.
Ja, precis. Det är väl det. Man får hålla tummarna för det kanske.
Ja, det borde ju hända.
Ja, ja.
Som sagt, de har ju en historik på att göra rätt.
Ja, så är det.
Utom nu sista åren då. Mm. De har gjort allt fel.
Mm. Ja, det tycker jag får avrunda dagens podd.
Jag kan ju tillåta, för de som inte har sett det, men de hade en presskonferens för några veckor sedan här. Och då sa, om ni fick välja precis vad som helst i Formel 1, vad ska ni göra då? Och då berättade,
vilka var det då?
Nej, det var Kimi Räikkönen, Alonso eller några som satt där, Lewis Hamilton eller någonting. Och så sa de, om ni fick välja en förändring i Formel 1, vad som helst, vad ska ni göra då? Och då berättade Kimi Räikkönen vilken bana han skulle vilja köra på.
Mm.
Och så var det någon annan som berättade, Vettel berättade något annat, och så sa Alonso enhetsmotorer och alla skrattade.
Ja, det säger ju en del.
Ja,
ja.
Så det känns inte som det är framvagnen som är problemet på McLaren.
Nej, men det har ju varit tydligt det, sagt. På raksträckorna där, hur de blir ifrån.
Nu kan vi avsluta podden.
Ja. Du, trevlig helg på dig.
Tack
så mycket.
Ha
en trevlig valborgshelg, och alla ni som lyssnar, ha en jättetrevlig helg, så försöker vi väl om två veckor igen då.
Det gör vi.
Det är lite flytande våra två veckor.
Men nu är vi i spår igen.
Ja, eller kanske borde köra med en vecka då.
Ja,
vi får se.
Nej,
men vi återkommer om två veckor, gör vi. Det tycker jag låter som en bra plan.
Det blir
plan. Bra. Ja, ha det gött.
Ha det.
Hej.